Hej och välkomna till avsnitt 1007 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 77 i min serie om USA-valet 2020. På tisdag den 14 januari så håller demokraterna sin sjunde primärvalsdebatt inför Iowa caucus den 3 februari. Här ger jag en statusuppdatering om det senaste i kampanjväg. Varmt välkomna! Ja, dags för en statusuppdatering inför det viktiga Iowa caucus den 3 februari och såklart också inför debatten på tisdag den 14 januari. Och det har ju pratats mycket de senaste veckorna såklart om konflikten med Iran. Donald Trumps beslut att sluta general Soleimani och Irans vedergällning och det störtade planet och så vidare och så vidare. Och det här har ju såklart inte undkommit demokraterna. De demokratiska kandidaterna har inte pratat så mycket utrikespolitik under 2019, men 2020 började med utrikespolitik, det började med Iran och nästan alla kandidater har sagt något om konflikten med Iran. Och i den här podden så kommer jag att gå igenom kandidat för kandidat och sen i de sammanhangen återknyta till vad de har sagt om Iran och Donald Trump och så vidare, så att det kommer att vara en inbakad del också, Iran-pratet i den här podden. Men då passar det bra att börja med den senaste kandidat som har hoppat av racet. Och det är ingen mindre än Marianne Williamson. Hon var känd mest som en slags självhjälpsföreläsare och New Age-guru. Hon hade en bestsellerbok som heter Return to Love 1992 på New York Times bestsellerlista. Och det är mest sånt hon har varit känd för. Sen så försökte hon, men hon lyckades inte kandidera till kongressen 2014. Och sen så för ett år sedan då, i januari 2019, så startade hon sin presidentkampanj. Och hon kvalificerade för en debatt i juli. Men hon lyckades därefter inte få mer än 1% i opinionsundersökningarna. Och det är inte så konstigt. Alltså hon har en väldigt, vad ska man säga för någonting? Dels har hon väldigt lite politisk substans. Hennes stora grej var att hon pratade om ett fredsdepartement istället för ett krigsdepartement. Det var så hon ville ha, eller ett försvarsdepartement som man säger. Men Marianne Williamson ville ha ett fredsdepartement. Och det låter fint och det passar säkert med hennes liksom filosofi. Att hon sa ju någon gång om att Trump hade onda krafter, nästan liksom en Star Wars-referens. Och att man måste vara emot de onda krafterna ungefär. Och så. Men det är inte så mycket djup substans i hennes politiska budskap. Det har inte varit det, så att hon bara haft 1% är inte så förvånande. Sen till sin personlighet är hon också en karaktär, hon är väldigt extrovert och Marianne Williamson är en slags person som man skulle inte få se henne i något större svensk politiskt sammanhang. Men det är det som gör amerikanska val så charmiga, därför att det är alltså helt vanligt folk kan bli politiker och kan kampanja och kan få stå på en debattscen tillsammans med Joe Biden och tillsammans med tidigare vicepresidenter. Det gör amerikansk politik väldigt roligt och jag minns jag tror att det var i presidentvalet 2008, då fick en skådespelare, jag minns inte exakt vem, men jag tror att det var Angelina Jolie, hon fick en fråga av en journalist, eftersom journalister älskar att ställa skådespelare frågor om allt möjligt, så hon fick frågan vem tycker du skulle passa bäst som president, och hon sa, varför frågar ni mig det? Jag har ingen expertkunskap om det, jag är skådespelare, men hon tyckte ändå att det var intressant att betrakta the different characters, och just det här med att liksom olika udda personligheter, då 2008 var det kanske främst Ron Paul, och i år så är det Marianne Williamson, och båda de här har gemensamt att de är såna här ganska udda karaktärer som vi förmodligen inte skulle ha lyft fram i Sverige, därför att vi är mycket mer så här stela och konformistiska, medan i USA så kan egentligen vem som helst hamna på scenen, och det är en av de här charmigare sakerna då med amerikansk politik, och Marianne Williamson var en sån, även om hon såklart inte var en seriös politiker. Hur som helst, hon släppte ett meddelande fredags där hon pålyste att hon avslutar presidentkandidaturen och att hon har försökt få ut sitt budskap, men med caucus, alltså primaries, på väg att börja, så vill hon inte stå i vägen för andra kandidater som kan föra det progressiva budskapet vidare. Så att det var hennes meddelande. Marianne Williamson är ute ur leken, men hon var ett ganska roligt och underhållande inslag, inte minst i den här presidentvalscykeln. Och hon hade också såklart lite pengar på slutet. Kandidater som inte har lite pengar, det är Tom Steyer och såklart Michael Bloomberg, och de de har ju pumpat in hur mycket pengar som helst i det här racet, och det har till slut börjat ge effekt. Jag gjorde en podd för någon vecka sedan där jag pratade om hur mycket har Michael Bloomberg lyckats med sina pengar, och svaret då var inte så mycket. Men nu har det börjat ge effekt. Om det sen kommer att ge en praktisk politisk effekt, det är en annan sak, men en viss effekt har det gett. Och vi kan börja med Tom Steyer. Den stora nyheten för han är att han kommer att få vara med i debatten på tisdag. Han kommer att bli den sjätte kandidaten. De flesta trodde att det skulle bli fem, men i sista sekund så lyckades Tom Steyer komma in, och många tror att, eller det är väl nästan ett faktum, att han har lyckats få sig ett namn på grund av sina pengar, för han har köpt väldigt många ads på väldigt många ställen, och han har pumpat in hela 106 miljoner dollar i reklam, och då speciellt i Nevada och i South Carolina, och han har lagt 22 miljoner dollar på tv och radio ads i de här två delstaterna, och det innebär att han har han är den som har spenderat 3/4 av vad alla kandidater har spenderat i de här två delstaterna i Nevada och i South Carolina, och han kommer att få med på debatten. Michael Bloomberg, han har pumpat in 211 miljoner dollar i delstater som California, Texas, Florida och sådär, och det beror då på att Bloomberg satsar på Super Tuesday den 3 mars, och det är där han satsar stort, och det är inte på de här tidiga primärvalsdelstaterna. Tom Steyer har en liten annan plan då, men båda har stora pengar, och deras formel för att vinna enkelt: spendera överallt där andra inte har råd att spendera. Så att det är inte svårare än så. Och för Michael Bloombergs del så har det här inneburit också en uppgång i opinionsundersökningarna, och en opinionsundersökning från, jag tror att det var från i fredags, visar att undersökningen gjord av Hill Harris X, och den visar att Michael Bloomberg är på delad tredje plats nationellt, och inte en delstat utan nationellt, och kan dela tredje platsen med Elizabeth Warren, och det är ett oerhört uppsving för Michael Bloomberg. Sen kommer han inte att få med i någon debatt, och det är inte säkert att det här hjälper egentligen i praktiken. Jag har berättat tidigare att man måste ha 15% i de olika delstaterna och kongressdistrikten för att få några delegater alls på konventet då. Och om de här siffrorna och opinionen hjälper Michael Bloomberg på riktigt, det återstår att se. Men pengarna har ändå gett en viss utdelning, och det är det som är min poäng, att de här två rika kandidaterna, de har ändå lyckats köpa sig viss framgång med sina pengar. Vi går vidare till den stora nykomlingen, är helt fel ord, men den stora uppstickaren, och det är Bernie Sanders. Bernie Sanders leder nämligen i Iowa för första gången nu, och han har ju haft en upp- och nerresa, Bernie Sanders, men nu är det inget snack om att Bernie Sanders är personen jämte Joe Biden som på allvar kämpar om demokraternas nominering, och det här kan förändras, och med all sannolikhet så kommer det att förändras, men det här är en oerhörd framgång för Bernie Sanders. Och i den opinionsundersökning då som gjord av Des Moines Register och CNN och Mediacom så har Bernie Sanders stöd av 20% av de potentiella väljarna i Iowa, och Pete Buttigieg som väldigt länge har lett i Iowa, han har halkat ner nu. Och han har halkat ner till 3:e. Elizabeth Warren är 2:a på 17%. Sanders hade alltså 20. Och Pete Buttigieg har halkat ner till 16%. Och sen Joe Biden på 15%. Så att nu är toppen i Iowa, det är Bernie Sanders och Elizabeth Warren. Så att den progressiva vänsterfalangen av partiet har verkligen, ja, de leder i Iowa, Sanders och Warren. Så att det är väldigt intressant, och det är ingen snack om att det här är en stor framgång för Bernie Sanders. Och Bernie Sanders, han har också pratat och kampanjat, han kampanjar inte bara där utan lite här och var, men runt om i Iowa, och han har betonat att han har varit konsekvent, politiskt konsekvent hela sitt liv, och han sa så här på ett kampanjmöte nyligen:
I've been criticized for being old. I plead guilty. I am old. But there are some advantages of being old. And that is when you have been involved in public life for many, many decades, you and the people of this country have an opportunity to take a look at my record. And what you will find is that the ideas that I am talking to you tonight about, they didn't come to me yesterday. They didn't come because I had a pollster saying, hey, this is polling pretty well, Bernie. You might want to take that one up. These are ideas that I have fought for my entire life.
Så det går alltså bra för Bernie Sanders i Iowa. När det gäller Iran då så har Bernie Sanders såklart också uttalat sig som de flesta andra. Och han har ifrågasatt huruvida Soleimani verkligen var ett akut hot mot USA. För det var ju det som Trump-administrationen använde för att motivera elimineringen av general Soleimani. Och Bernie Sanders sa att vi har inte sett något bevis på att han var någon slags akut hot och sådär. Så att han ifrågasatte det. Och Trump han, det här var lite tidigare, men han skickade ut, hans team skickade ut ett meddelande att Bernie Sanders var farlig och att man kunde inte lita på att Bernie Sanders kunde skydda amerikanska liv helt enkelt. Så att Trump-teamet avfärdade såklart Bernie Sanders, och nu när det går bra för Bernie Sanders opinionsundersökningarna så har Trump börjat rikta mer uppmärksamhet på Bernie Sanders. Trump är ju väldigt involverad i det demokratiska primärvalsracet, så att mer fokus på Bernie Sanders. Sen den stora frågan då för Bernie Sanders är att om han verkligen kan besegra Trump. Det går bra i Iowa och det går bra i opinionsundersökningarna, och sannolikheten att Bernie Sanders vinner den demokratiska nomineringen, den är ganska stor just nu. Den var inte det för bara fem månader sedan, absolut inte. Men idag så finns möjligheten. Alltså Bernie Sanders har förmodligen nästan lika stor sannolikhet som Joe Biden att vinna nomineringen, om man ska utgå från hur läget är just nu. Och den stora frågan då är, kan Bernie Sanders besegra Trump? Och ja, där finns det ju väldigt delade meningar. Sanders anhängare anser att svaret är ja, men väldigt många andra demokrater, i synnerhet från Obamas gamla team, anser att nej, Bernie Sanders kan aldrig besegra Donald Trump. Och till exempel så har Barack Obamas tidigare kampanjchef Jim Messina uttalat sig, och han har sagt att om han var kampanjmanager till Donald Trump, då hade han verkligen hoppats på att Bernie Sanders skulle bli kandidat. Och Barack Obama själv, han uttalade sig för någon månad sedan tror jag, eller någon vecka sedan, om att partiet får inte gå för långt till vänster. Och många inom Obama-teamet har sagt att det starkaste argumentet mot Bernie Sanders är att alltså, man måste kunna besegra Donald Trump, och Bernie Sanders kan inte det, har många inom Obama-teamet tyckt då. Och det finns kanske lite olika orsaker då till att Obama-teamet ogillar Bernie Sanders. Dels så har han haft det var den här hårda, bittra primärvalsfighten mot Hillary Clinton 2016, som då var Barack Obamas utrikesminister. Och även konflikten nu med Elizabeth Warren, som också var i viss mån en del av Obama-teamet. Och utan tvekan så föredrar Obama-teamet Warren framför Bernie Sanders. Men Bernie Sanders har ju också anhängare på den absoluta vänsterkanten av det demokratiska partiet. Och det är till exempel Alexandria Ocasio-Cortez från New York då. Och hon sa nyligen när hon intervjuades i New York Magazine att hon och Joe Biden, alltså de är helt olika. Och hade de bott i ett annat land så hade de inte ens varit med i samma parti. Men i USA så har man det här Big Tent partisystemet, systemen både inom demokraterna och republikanerna, så där är man med i samma parti, men hade vi bott i ett annat land så hade vi inte ens varit med i samma parti, sa Alexandria Ocasio-Cortez. Och det tycker jag säger ganska mycket om henne och om förändringen av det demokratiska partiet, för jag menar, vi har fortfarande inom demokraterna somliga som är pro-Israel och som är väldigt, alltså höger borgerligt inställda, den falangen finns, men det är oftast äldre politiker. Joe Biden är en av dem, och sen har vi de här yngre som Alexandria Ocasio-Cortez, som är i princip socialister, och deras mentor då, Bernie Sanders, som är likadan. Men ja, det är en intressant utveckling ändå i det demokratiska partiet. Så att, kan Bernie Sanders besegra Donald Trump? Den frågan återstår att se. Och han måste också förbereda sig på att kunna i sådana fall bemöta republikanska attacker. Därför att om Bernie Sanders skulle bli nominerad så kommer republikanerna dra upp att han reste till Sovjetunionen. Då kommer dra upp hans Medicare for All och liknande saker. Och republikanska attacker är inte jättelätta att värja sig mot. Elizabeth Warren fick stora problem med det. Det var i mångt och mycket republikanska attacker som gjorde att hon fick svårt att försvara sig i Medicare for All-frågan och så vidare. Och vi vet inte än hur effektiv Bernie Sanders är att försvara sig inför en bred allmänhet mot republikanska attacker. Så att det återstår att se. Och de flesta demokrater idag verkar ändå anse att Bernie Sanders, han har en uppsving utan tvekan, men kan han besegra Donald Trump? Och där litar man inte på att han kan göra det. Nästa kandidat så kan jag nämna några ord om, det är då frontrunnern Joe Biden. Och jag säger frontrunnern därför att det står tydligt nu att Joe Biden är frontrunnern. Bara för några månader sedan då spekulerade man ju i om han var körd, inte minst i Iowa. Men Joe Biden har gjort comeback och han är frontrunner. Han leder inte Iowa specifikt då, som jag sa, men han leder nationellt och han är den stabilaste kandidaten fortfarande av alla. Och han har fått ett viktigt endorsement nu i bland annat i South Carolina, där en svart delstatssenator, Marlon Kimpson, har endorsat Joe Biden. Och den här delstatssenatorn då, han representerar ju delstatens svarta väljare i mångt och mycket. Och han säger att väldigt många har kommit hit och pratat, och det är liksom Pete Buttigieg, det är Cory Booker, det är Elizabeth Warren. Men även det svarta community känner att det viktigaste är att besegra Donald Trump. Svarta skiljer sig inte från andra demokratiska väljare i det avseendet. Det viktigaste är vem kan besegra Donald Trump, vem har mest sannolikhet att göra det. Och även de svarta som han representerar anser att det är Joe Biden. Så att han har ju gett sitt endorsement till Joe Biden, och det är en stor... ja, en stor fördel då för Biden. Sen då, om vi kommer lite grann till Iran, så kan vi nämna två saker. Dels kan vi börja med ett videoklipp som jag såg på, jag tror att det var på Facebook, det dök upp och jag kollade upp det lite grann och sådär. Och det var en intervju om Iran som Biden gjorde 1996, för nu ganska länge sedan, 24 år sedan. Och där förklarade Joe Biden att om Iran attackerade amerikanska baser så var det en krigsförklaring. Och ja, det skulle förelägga rejäl vedergällning. Och det är ungefär det som har varit Trumps motivering nu när Trump har slagit tillbaka dem mot... ockupationen av den amerikanska ambassaden i Irak och så vidare då, där man menade att Iran låg bakom. Och Biden hade samma retorik för typ 25 år sedan, så att det är ganska intressant. Men här och nu så kritiserar Biden då såklart Trumps Iran-politik, och den främsta kritiken, det är givetvis att Trump lämnade Iranavtalet, alltså det avtal som Obama-administrationen, där Biden då var vicepresident, slöt för att få Iran att inte anrika uran och på så vis inte få möjlighet att skapa kärnvapen. Biden kritiserar Trump för att han har lämnat det avtalet och menar att det är en orsak till konflikterna. Trump-administrationen menar att det här avtalet var katastrofalt och det gav Iran miljarder pengar som de använde inte för att skapa bättre sjukvård i Iran eller bättre flygsäkerhet eller liknande, utan för att finansiera terror runt om i Mellanöstern. Så att det är Trumps motsvar. Men det är i alla fall Bidens inställning till Trumps Iran-politik. Vi går vidare till nästa kandidat, och det är Amy Klobuchar. Hon fick ju ett rejält uppsving den senaste debatten den 19 december. Jag har pratat om det ganska mycket i mina tidigare poddar, och nu försöker hon bygga vidare på det här momentumet. Hon kommer också att vara med i debatten på tisdag den 14 januari. Och hon är strunt i New Hampshire inte minst, och hon försöker ju framställa sig som det moderata alternativet till Joe Biden, och hon försöker förklara då att hennes stora styrka är att hon kommer från en delstat, Minnesota, och från ett bälte helt enkelt som Donald Trump vann 2016, och att hon har en track record av att vinna i sådana delstater där det finns många republikaner, där man har röstat fram konstiga personer som Jesse Ventura och så vidare, och att hon, trots att hon är demokrat, så har hon lyckats vinna där hur länge som helst. Och det är hennes stora styrka, menar hon. Och jag tycker att det här är ett bra budskap. Men under väldigt lång tid så har hon inte lyckats på något sätt paketera och sälja det här budskapet bra. Men nu försöker hon, och när hon kampanjar runt om i New Hampshire, där hon är väldigt mycket, så på ett möte så var det Biden-väljare som kom fram och sa att vi tyckte hon var bra i debatten, och nu har vi träffat henne och lyssnat på henne, och vi imponerade, och när vi kom in så var vi helt säkra på att vi stödde Biden, men nu är vi inte säkra längre. Och det här måste ju vara precis den respons som Amy Klobuchar vill ha. Med det sagt så har hon inte lyft opinionsundersökningarna, utan hon har 6% nu, precis som hon hade egentligen för 2 månader sedan innan den här debatten då, strax innan jul. Så att hon har inte lyft så mycket, men det verkar ändå som att det har fått, hon har fått ett uppsving ändå, lite sakta, folk har lärt känna henne. Och jag tror så här att hade Amy Klobuchar drivit den här kampanjen 2016, alltså gjort en Bernie Sanders, introducerat sig själv i ett val tidigare och sen kandiderat igen nu, då hade hon nått mycket större framgång. Men hon befinner sig fortfarande i en process där väljarna måste lära känna henne, och det är lite synd på ett sätt, därför att det gör att allt hon gör, det handlar egentligen om att visa upp sig och sådär. Väljarna känner henne inte redan och litar på henne, utan hon måste bevisa sig själv. Och det är lite synd för henne, hennes del. Sen så blir det så här också att när man har ett uppsving så gräver folk alltid lite mer i ens bakgrund. De politiska motståndarna vill hitta saker att använda mot henne. Och det som har grävts fram nu, det är att Amy Klobuchar i början av sin politiska karriär i slutet av 1990-talet hade en väldigt tuff syn på brottslighet. Hon var en av de här tough on crime Democrats, och hon ansåg att man skulle hårdare fängelsestraff och även vara tuffare mot ungdomsbrottslingar och sådär. Och idag så har de flesta demokrater, även Amy Klobuchar, tagit avstånd från den tuffa politiken som man drev på 90-talet, och man menar idag att man behöver criminal justice reform. Det menar Donald Trump också, att svarta blir inspärrade i allt för hög utsträckning och så vidare och så vidare. Och tidigare så har man fokuserat på att dels att Joe Biden har varit lite för tuff för de vänsterprogressiva demokraterna, att han varit tidigare i sin karriär. Och även Kamala Harris varit ställd mot väggen för sin politik i Kalifornien. Och nu är det Amy Klobuchars tur, och hon har fått kritik då nu för att hon också var väldigt hård mot brottslighet i slutet av 90-talet. Så att vi får se om det här kommer upp på debatten på tisdag. Om samma kritik riktas mot Amy Klobuchar där. Sen har Amy Klobuchar utöver ett kampanj i New Hampshire också, som jag har sagt tidigare, röst runt i alla Iowas 99 counties. Hon har gjort det som kallas en full Grassley. Jag intervjuade ju Justin White, den republikanske kampanjrådgivaren som arbetar för med Huckabee, Iowa, i mitt senaste avsnitt i den här serien, och han berättade om en full Grassley som han också hade gjort, rest igenom alla 99 counties i Iowa. Men det har Amy Klobuchar gjort, och hon har hållit i, jag tror att det var igår, så höll hon en tillställning i alla 99 counties. Inte personligen, men hon hade representanter som gjorde en liten grej i varje county i Iowa. Så att hon hoppas på att det ska gå bra. Men som sagt, opinionsundersökningen, hon har inte lyft i opinionen ännu i Iowa. Och ja, vi får se om hon kan lyfta i New Hampshire. Amy Klobuchar har också presenterat en plan för handikappade, hjälpa handikappade, och hon brukar ofta prata om sina personliga erfarenheter, att hon fick vara på sjukhuset med sin dotter Abigail, och att för hon kunde inte, Abigail föddes med en sjukdom som gjorde att hon inte kunde svälja och sådär. Och att Amy Klobuchar som dess har verkligen brytt sig om handikappade och folk i sådana situationer. Så att hon har gett en plan för hur man ska kunna hjälpa handikappade i USA, och hon är inte ensam om att göra det. Jag kommer komma in lite mer senare på just den frågan. Men vi går vidare till nästa kandidat, och det är Pete Buttigieg. Som jag sagt i något tidigare sammanhang så är Pete Buttigieg inte längre borgmästare i South Bend. Mayor Pete är inte längre Mayor Pete utan former Mayor Pete. Och han har efterträtts av James Mueller, som var hans, jag tror att han var hans vice borgmästare eller något sånt där. Och när James Mueller installerades som borgmästare nu i början av januari, så var såklart Pete Buttigieg där också. Och Pete Buttigieg blev avtackad av James Mueller och sådär. Så att ja, den stora grejen därifrån är att Pete Buttigieg är inte längre borgmästare i South Bend, utan han är blott en presidentkandidat. Pete Buttigieg har också presenterat en infrastrukturplan. Det här är en stor fråga som egentligen alla har pratat om, Donald Trump, Nancy Pelosi, de demokratiska kandidaterna. Och Pete Buttigiegs plan, den är ganska omfattande. Och han vill dels laga USAs många fallfärdiga vägar och broar, men han vill också satsa på bredband ute på landsbygden och liknande saker. Och han vill bygga ut den amerikanska infrastrukturen, och den ganska omfattande och ingående plan som jag inte har läst i detalj, men han har gett ett förslag om det i alla fall. Gällande Iran då, så har Pete Buttigieg yttrat sig, och han har sagt att han arbetade ju som underrättelseofficer när han själv var i militären, och då fick man lära sig att söka bevis, och man har inga tydliga bevis på att, ja, varför Soleimani skulle ha behövt bli eliminerad. Och Pete Buttigieg har också sagt att det liksom störtandet av flygplanet ovanför Teheran var en konsekvens, en indirekt konsekvens av Trumps politik och så vidare. Och Donald Trump, han har avfärdat Pete Buttigieg, och Donald Trump blev intervjuad på Fox News häromdagen av Laura Ingraham, och där sa Trump helt enkelt så här om Pete Buttigieg.
Pete Buttigieg and other Democrats are actually blaming your moves against Iran for the downing of that commercial jetliner in Tehran the night of the strikes by Iran to our Iraqi facilities. Your reaction to that charge?
I think it's just low life. Look, he's not going anywhere. He was a lousy mayor of a place that is not doing well, and Indiana is doing unbelievably well. Indiana, the state, had the best year they've ever had. Thank you very much. But that city was badly run. You look at what's going on.
Vi ska också säga om Pete Buttigieg att han har ju länge haft ett problem med svarta väljare och det problemet kvarstår. Och en opinionsundersökning har ju nu gjorts som visar att svarta väljare har minst förtroende för två kandidater, Pete Buttigieg och ännu mer Michael Bloomberg. Så att de två har väldigt få för svarta och den här undersökningen då visar att 21% av svarta väljare betraktar Pete Buttigieg negativt och 34% av de svarta väljarna betraktar Bloomberg negativt och de har absolut högst negativitetssiffror av de demokratiska kandidaterna bland svarta väljare. Och Pete Buttigieg, han har fått mycket kritik för när han var då borgmästare i South Bend. Det hände en del incidenter där med svarta och bland annat en person som hette Anthony Young, en 44 år gammal svart man som dog. Black Lives Matter har länge protesterat mot Pete Buttigieg och även om han inte är borgmästare längre så har de följt efter honom när han har varit ute och kampanjat. Nyligen så var Pete Buttigieg i Kalifornien där han besökte ställen för hemlösa. Kalifornien har ju väldigt många hemlösa och Pete Buttigieg var där och besökte sådana shelters. När han kom ut så fanns Black Lives Matter där och de protesterade och skrek och skränade och några av dem hade till och med rest ända från South Bend för att demonstrera, ja, följa med, kampanja med Pete Buttigieg fast motdemonstrera då. Så att Pete Buttigieg har helt uppenbart svårt att nå ut till svarta, det är ett stort problem. Och frågan om det hjälper honom att, även om han skulle vinna i Iowa, kanske New Hampshire, när han har så oerhört svårt att nå ut till svarta. På andra sidan så har vi Joe Biden, han har väldigt stort stöd av svarta, det har han alltid haft och det har varit hans stora styrka. Och han får hela 48% stöd av svarta demokratiska väljare. Och Bernie Sanders, han är tvåa av de demokratiska kandidaterna. Han får 20% stöd bland svarta väljare. Och ingen annan kandidat kommer upp till dubbla siffror. Nästa på tur där är Elizabeth Warren som har stöd av 9% svarta. Och det här är såklart en oerhörd, alltså ett oerhört plus såklart främst för Joe Biden, men det visste vi redan. Men främst så är det kanske ett oerhört plus för Bernie Sanders, därför att Bernie Sanders har haft samma problem som Pete Buttigieg under väldigt lång tid. Svarta har inte litat på honom, då tyckte att han har varit för vit och för, ja, han har bott där i liksom New England och han har haft inte alls någon koppling till USA svarta community. Men det har på något sätt Bernie Sanders lyckats överbrygga. Kanske dels för att han har nu uppbackning av Alexandria Ocasio-Cortez och Ilhan Omar och de här riktigt progressiva, den riktigt progressiva delen av det demokratiska partiet som också är representerade då av minoriteter. Och ja, han har lyckats helt enkelt överbrygga det här gapet, så det visar verkligen att Bernie Sanders har arbetat effektivt. Han har sett sina svagheter och han har på något sätt fyllt igen hålen och gått vidare. Och ja, oerhört fördel för Bernie Sanders är ett oerhört uppsving. Men sen ska det inte förglömmas att det största stödet är ändå bland svarta till Joe Biden. Vi går vidare till Elizabeth Warren. Hon har ju haft det lite svårt. Hon har blivit nedpetad av Pete Buttigieg i Iowa och nedpetad av Bernie Sanders på den progressiva kanten och så vidare och så vidare. Men nu har hon fått ett endorsement och det av ingen mindre än tidigare presidentkandidat Julian eller Julian Castro. Och han släppte en video i fredags tror jag att det var där han förklarade att han inte längre är en presidentkandidat men att han nu stöder Elizabeth Warren. Vi spelar ett klipp.
There's one candidate I see who's unafraid to fight like hell to make sure America's promise will be there for everyone. Who will make sure that no matter where you live in America or where your family came from in the world, you have a path to opportunity too. That's why I'm proud to endorse Elizabeth Warren for president.
Så det var Julian Castros endorsement av Elizabeth Warren. Sen var de här ute och kampanjade tillsammans och det uppstod ett, ja, vid ett tillfälle så sa Elizabeth Warren entusiastiskt att hon ville ta en double selfie tillsammans med Julian Castro. Och vi kan spela klippet.
We're gonna do something historic right in the center of democracy. Julian and I, for the first time in history, we're going to stand here and do double selfies, and everybody's going to...
Och just det här klippet när Warren pratar om double selfie, det har blivit en meme på internet och många har pratat om att det här visar att hon är en gammal tant som inte förstår sociala medier och ja, sådana saker. Och hon har fått lite kritik för det här och man har gjort sig rolig på att hon pratar om en double selfie som att det vore något häftigt och sådär. Men. Sen har Elizabeth Warren också presenterat en plan för handikappade och hon är som sagt inte den enda kandidat som har gjort det. Jag nämnde Amy Klobuchar tidigare, men även Joe Biden, Bernie Sanders och Cory Booker har pratat om vikten av att uppmärksamma handikappade i USA. USA har ju inte samma sociala skyddsnät som vi har i Sverige för handikappade, inget LSS som vi har till exempel. Men Elizabeth Warren är den kandidat som många grupper anser har gått längst för att försöka hjälpa handikappade. Många handikappsgrupper har ansett det. Och hennes plan tar saker som alla andra kandidater också har tagit för att hjälpa handikappade, så bygger man vidare på det, så att hennes plan är den mest omfattande enligt många. Och New York Times har en ganska ingående artikel om vad som skiljer Warrens plan för handikappade med andra kandidater, och ja, googla på den och läs den. Den publicerades den 10 januari, alltså i förrgår, så att den är lätt att hitta. Så att hon är också en person då som verkligen vill satsa på handikappade. Vi kan gå vidare när det gäller då Iran och Elizabeth Warren. Så uttalade hon sig den 2 januari på Twitter och där skrev hon väldigt tydligt att Soleimani var en mördare och ansvarig för tusentals döda amerikaner i Irak, då menade hon. Men att det här som Donald Trump nu gör, det är ett reckless move som hotar att eskalera konflikten, och vi måste, our priority must be to avoid another costly war, skrev Elizabeth Warren då. Sen har hon blivit intervjuad på ABC's The View till exempel, där hon blev pressad av Meghan McCain om den här frågan, och det tog tid för henne att verkligen få ur sig att Soleimani var en dålig person. Alltså demokraternas stora fel är, det är ju inte att de tycker att Soleimani egentligen är bra, utan det är att de har väldigt svårt att säga att, alltså de vill hellre prata om att Donald Trump har gjort fel än de vill prata om att Soleimani var ond. Och det gäller ju också då såklart Elizabeth Warren. Och hon har varit ute på kampanjevent också, och hon pratade nyligen i Dover i New Hampshire, och då dök det upp anti-Iran regimaktivister som ropade och skränade och skrek att hon ställer sig på samma sida som Iran och så vidare och så vidare. Och why are you siding with terrorists, ropade en man där, och han fick, ja, de fick ta bort honom där från demonstranterna. Men hur som helst då, det var hennes syn på Iran. Och en intressant sak som jag bara vill säga i sammanhanget är att Carina Bergfeldt från SVT, det är ju en, ja, SVTs främsta USA-korre. Jag är ganska kritisk till henne av orsaker som jag berättat tidigare, men hon uttalade sig på SVT i alla fall, och hon sa då så här: det har funnits en hel del indikationer på att Trump eventuellt försöker avleda uppmärksamhet, och Warren säger det mer rakt ut. Det har varit ett känsligt läge för Trump, och hans administration har sagt att det fanns ett annalkande hot, men man har inte sagt vad hotet gick ut på. Warren säger att man måste ställa sig frågan varför. Och det här med att Trump försöker avleda uppmärksamhet, det hon hänvisar till då, det är från riksrätten. Så hon menar kort och gott helt enkelt att Trump genom att göra så här mot Iran försöker avleda uppmärksamhet från riksrättsprocessen mot sig själv. Och jag tycker att det är ju okej att Warren säger så. Hon är en kandidat, en demokratisk kandidat, hon är partisk på alla möjliga sätt, och demokraterna nu säger allt för att vinna, och republikanerna gör likadant i motsatt situation. Men är man en slags objektiv kommentator så kan man ju inte ta Warrens uttalande om varför Trump gör sin operation mot Iran som någon slags sanning. Det funkar ju inte så liksom, utan det fanns anledningar till att Trump gjorde det han gjorde. Ockupationen av ambassaden, att Soleimani var en person ändå som har funnits på radarn både under Bush och Obama, men de tog inte samma steg. De tog det mot andra aktörer, men inte mot Soleimani, därför att de trodde att det här kanske kan trigga en konflikt som vi inte har tid eller råd med just nu. Men det var inte att de trodde att Soleimani var bra eller något sånt där, eller att han inte smidde terror. Det vet de flesta att han har gjort och att han gör. Så att bara ta Warrens perspektiv som Carina Bergfeldt gör, det tycker jag är oerhört, det visar att det är inte en objektiv rapportering om liksom den amerikanska storpolitiken. Men det var en parentes i alla fall. Lite där om Elizabeth Warren. Vi går vidare till nästa kandidat, Andrew Yang, och han är en av de mer intressanta kandidaterna för att det går så bra för honom. Tyvärr, för Andrew Yangs del, men även för oss som publik, så får han inte vara med på nästa debatt, på debatten på tisdag. Han har inte nått, jag tror inte han har nått tillräckligt högt i tillräckligt många opinionsundersökningar. Men däremot har han fått mycket pengar. Och han fick ju, som jag sa i en tidigare podd, hela 16,5 miljoner dollar då, det fjärde kvartalet av 2019. Och hans kampanj är inte tillräckligt stor för att han ska kunna spendera alla de här pengarna. Det här är ju inte stora pengar för en kandidat som Joe Biden eller som Bernie Sanders, och absolut inte för Donald Trump, och definitivt inte för Michael Bloomberg och Tom Steyer. Men för Andrew Yang, som har kommit från ingenstans, så är det väldigt mycket pengar. Och han kommer nu att försöka satsa mer på Super Tuesday och bygga en organisation inför Super Tuesday. Han kommer att satsa mer på New Hampshire, där han också har på något sätt bosatt sig nästan för att kandidera i New Hampshire. Men det är väldigt mycket pengar och han har inte räknat ut än hur han ska spendera dem. Och det är ändå ganska, ja, det är ändå ganska roligt. Gällande New Hampshire, en annan kandidat som också satsar stort på New Hampshire, så är det Tulsi Gabbard. Och hon har nyligen, ja, dök nyligen upp en video där hon surfade i Hampton i New Hampshire, och där uppe är det ju ganska kallt, lika kallt som Sverige tror jag ibland, och hon klädde på sig en sån här surfdräkt och var ute och surfade, och hon var den första presidentkandidat som någonsin har surfat i New Hampshire, läste jag någonstans, så att det är rätt coolt. Hon kan ju surfa, hon är från Hawaii, hon är vältränad, hon sportar, och ja, hon är från Hawaii helt sagt, som sagt, så att hon kan surfa behöver nog ingen ifrågasätta, och jag har sett videon och det var lite coolt att se det, och sen så vart hon ju intervjuad och lite där på stranden av en del fans och sådär, och hon har också dagen innan, jag tror på nyårsafton till och med, så var hon också på en strand i New Hampshire tillsammans med UFC fighter Chuck Rosa, och jag kan inte så mycket om det, men det är väl Ultimate Fighting, och han är väl någon kändis från den världen, jag vet inte vem han är, men han har i alla fall förlorat två söner i opioidkrisen. Alltså USA har ju en väldigt stora problem med folk som tar för mycket droger, alltså heroinrelaterade opioider och sånt där, och Chuck Rosa, den här Ultimate Fighting stjärnan, han har haft två söner som båda har dött på grund av missbruk då, och de två deltog tillsammans för en insamling för att motverka opioidkrisen, så att det var ju väldigt hedervärt då av Tulsi Gabbard. Och hon har också, ja, hon har såklart också yttrat sig om Iran, Tulsi Gabbard, och ansett att vi måste verkligen undvika ett storkrig och att det här eskalerar och så vidare. Och hon är ju väldigt emot regime change wars, det är ju hennes stora tema då. Så att Iran har också gett henne lite uppsving. En annan kandidat som vi pratar om ibland, men inte så ofta för att han är så liten, han var den första att ge sig in i racet, men det är en liten kandidat, jag nämnde honom för någon podd sedan, men i alla fall det är John Delaney, och han har också i princip bosatt sig i New Hampshire, och han har också rekord i att besöka delstaten, han har gjort hela 145 besök till New Hampshire, och det är ett rekord. En annan kandidat som vi kan nämna lite om, det är Deval Patrick. Han släppte nyligen sin första tv-ad, och det var en ganska intressant tv-ad, eller det var en besynnerlig tv-ad, därför att vad han säger är att jag kom in sent i racet, men det är inte för sent för mig, ungefär. Och han förklarar också, det finns en hedervärd anledning då, hans fru hade cancer, men ja, lyssna på den här aden.
I'm Deval Patrick, and I'm running for president. I planned on announcing a year ago, but life had other ideas.
I was diagnosed with cancer, and we decided to put politics on hold. We fought through it, and I'm well. But now we're fighting for the future of our democracy, and I encourage Deval to get back in it.
Some people say it's too late for me to run for president. You know, growing up on the south side of Chicago, people told me then what I couldn't do. I've been an underdog my whole life, and I've never let that stop me. I'm Deval Patrick, and I approve this message because it's not too late to save the American dream.
Så det var alltså Devil Patrick som vill säga att det är inte för sent. Men frågan är om det verkligen är sant. Därför att Devil Patrick kampanjar väldigt mycket i New Hampshire. Men det verkar inte riktigt hjälpa. Och New York Times skrev en artikel om honom när han reser runt där i New Hampshire. Och han var på en restaurang där han pratade med folk och skakade hand om. Och tyckte att han var en varm person och en ärlig person. Alla där tyckte bra om honom. Men sen uppstod situationen då att personen i fråga visste inte ens att Devil Patrick kandiderade till president, utan de hade bara sagt hej, vad kul att se dig, vilken bra person du är, och sen fick de sen veta att han kandiderade till president, och det kände de inte ens till, så att det säger ganska mycket. Och i november så var han också med om en sak som många har betraktat som lite pinsam, eller det blir ju så lätt då, och han pratade på ett ställe, Morehouse College, och Det var, han pratade då inför svarta och sådär, och han är ju själv svart då, Devil Patrick. Och det intressanta på den här tillställningen, det var att det var bara två personer som var med på eventet, och en journalist tog ett kort på de här två och ett övrigt ganska tomt rum, och New York Times skriver också om det här. Så att det illustrerar ju väldigt bra att Devil Patrick har verkligen inte lyft, och det tycker jag är synd, för att han som person är en spännande person. Han har en jätteintressant personlig historia. Jag har ju följt honom lite grann tidigare också. Och det är synd att han inte fått lyft. Han har väldigt många likheter med Barack Obama. Men ja, han får inte det, och vi får se om han kommer någon vart i alla fall. Men det var lite om kandidaterna då. Om jag då avslutningsvis ska berätta lite grann om debatten på tisdag den 14 januari, så kommer det alltså att vara 6 deltagare. Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Tom Steyer och Elizabeth Warren. Och som sagt, alla de här har... Ja, det var väntat att de skulle vara med undantag för Tom Steyer. Man trodde inte att han skulle få vara med. Men han lyckades kvalificera sig, och han gjorde ett uttalande att den här kampanjen har verkligen ett momentum just nu, sa han. Och ja, det är sant. Han har verkligen det, och det var överraskande att han kom in. Och jag kan tänka mig att kandidater som Andrew Yang och kanske även Cory Booker kändes lite smått avundsjuka nu på att Tom Steyer får vara med, och man kommer förmodligen att spinna att det är för att han har så mycket pengar. Så att vi får se helt enkelt. Men Tom Steyer kommer också att vara med på debatten, och debatten är som sagt nu på tisdag, och jag återkommer med en ny valpodd då. Det var avsnitt 1007 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.